Hej, det var Patrik här. Du lyssnar på Genuin Läderkula.
Hallå där ute och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av fotbollspodcasten Genuin Läderkula, där vi snackar främst svensk fotboll men går även ut utomlands och kollar till svenskarna där emellanåt. Välkomna grabbar, jag heter Sebastian Persson.
Tack så hjärtligt.
Tack, tack.
Hur är det med dig idag, Ludda?
Jo, det är ja, lite krasslig, men det är chans att revanschera sig från måndagens nederlag mot Häcken. Örebro idag. Små intressant match.
Du snorade lite här innan men påstod ändå för ett par dagar sedan, om jag inte minns fel, att du hade blivit frisk. Vad är hemligheten bakom det?
Vad är hemligheten bakom att bli sjuk igen? Nej, det är att träna. Sluta upp med det. Sitt hemma och spela WoW istället. Drick Gold Cola.
No, det är farliga grejer. Björk, mitt emot mig, eller på min vänstra sida om man så vill.
Ja. Yeah.
Hur är det med det?
Det är, jag tror att jag var bakis förra avsnittet. Nu är jag väl mer bara bakis och ledsen.
Bakis och ledsen? Hur menar du då?
Ja, men det var ju ett derby som spelades igår. 3-0 till AIK. Alla vet väl historien. Ett Djurgården som inte var på plan. Det är deppigt, det är hårt. Och det är bara att inse att vi kommer nog aldrig någonsin vinna ett derby igen.
För då, vi kommer ju fortsätta surra ner det här derbyt något enormt, snacka om allting som händer egentligen runt omkring och självklart på planen. Men något som också har säkert blivit ett favoritämne för många av er där ute, det är ju någonting ni faktiskt inte kan se. Alltså hur vi sitter. Det här är ju faktiskt tredje gången vi alla sitter ner när vi spelar den här podden.
Ja. Jag sitter givetvis på Perssons högra sida här. Och Björk sitter på min högra sida. Och ni får såga det nya konceptet hemma och sitta eller inte. Men vi tycker det är ganska skönt.
Ja, faktiskt. Jag är ganska ensam i soffan nu. Förra omgången då delade jag ju Ludde på soffan.
Och Mick.
Mm. Precis. Mycket beroende på. Vi hade ju en gäst då tillgänglig som men gjorde bra ifrån sig.
Mm.
Och vi har ju en krass ekonomi så att vi har ju bara tre mickar. Men...
vi gör det bästa av det hela
ändå. Man får ju jobba med små resurser helt enkelt.
Vi har ju en egen studio. Nej,
det är inte alla som har.
AIK hade ju tre backar igår. Det gick ju bra ändå. Det
kan vara ett framgångsrecept med just tre.
Tre.
Bentners nummer i Wolfsburg för övrigt.
Säger allt.
Ja, tre är ju ett gammalt, genuint nummer får man ju faktiskt säga. Det är ju många mittbacksikoner som har burit den tröjan i sina dagar.
Det var bara Galla som stack ut med nummer 10 i år. Det var ju ett hån egentligen mot det nummer 10, det kan man tycka. Men förutom 08 derbyt, vad har vi på schemat?
Ja, givetvis så har vi lite om Pekings ryck här i Allsvenskan. Som, man har ju exakt samma utgångsläge som förra året, fast med ett egentligen svagare spelarmaterial sett på pappret. Vi ska även prata lite bottenstrid, det är ju Sundsvall inblandade och även Helsingborg. Helsingborg spelar mot Malmö i helgen för övrigt, så att det går ju tungt för dem och det går tungt för Henrik Larsson och inte minst Jordan Larsson, men det tog man tre viktiga pinnar sist. Och sen så ska vi prata lite om ett annat derby, och det är nämligen IFK Göteborg mot Häcken som spelades i måndags. Det blir 2-2 i den matchen. Det är ju så att det är en fruktansvärt derbyperiod här. Vi har ju dels Skåne derby och så hade vi Göteborgs derby, vi hade ett Stockholms derby och så har vi ett tunt derby också.
Mm.
Sen har vi givetvis en allsvensk spelare som jag har ringt upp. Den här veckan hamnade på målkungen
Pelle Frick.
Pelle Goll.
Kanske ett nytt smeknamn man kan etablera.
Ja, det har ju varit mycket Gabigol och
Batigol.
Ja, Batigol. Mm. Men jag gillar Pelle Goll. Så att Pelle Frick är med i den här veckans avsnitt. Och så en torsdags tillbakablick till med tillknytning till en ganska genuin klubb får man ändå säga att det. Och så har vi en liberal punkt där vi ska prata om korparna ute på mäklarfältet. Helt enkelt mäklarna.
Mm.
Veckans svenska fotboll. Och vi börjar förstås med tvillingderbyt Djurgården AIK 0-3. Hur känner ni inför den matchen?
Ja, så här i efterhand så är det ju bara en jävla begravning.
Hur menar du då?
Är det inte kul att se sitt lag vika ner sig fullständigt och gång på gång, så att säga. Ja, det är väl lite kul om vi kan ju bara hoppa in på, det spelades ju faktiskt DIF Malmö här precis omgången innan, där man spelar rätt bra och så. Men då hade jag staplat ner lite så här att det ändå är försvarsspelet där det brister lite. Isaksson och Gunnarsson har inte den bästa kommunikationen än, men det lär väl bli bättre. El-Kabir, bra fart. Och så går man ner här på AIK-matchen. Det enda jag har skrivit upp här, det är ju en bensax som Kebba gjorde. Och sen försvar uruselt. Och ja, det är bedrövligt.
Det är det enda man kan ta med sig.
Bensaxen,
ja. Ett kort i första halvlek. Det är också ganska anmärkningsvärt.
Så får man väl säga också att Biffen där, Johannesson, att han... han la sig väl på en väldigt konstig nivå under hela matchen. Var ju varken en fördel eller nackdel för Djurgårdens fall, men... Ja.
Men det är väl också så det ska vara ett där. Jag tyckte, vi skulle säga att han kallas för Biffen Johannesson. Det är ett skönt smeknamn, bara det.
Aha.
Men han har ju lagt sig på en rätt trevlig nivå, så sätt att det är ett derby. Så i mitt tycke, det ska ju vara jäkligt hårt. Det ska vara fult spel. Och då får man ju tillåta lite ut efter det i den typen av match. Sedan kan man ju säga om att det är orättvist mot Kalmar Gävle. Att det kanske är lättare för spelare att få sig gult kort och därmed kanske en avstängning senare. Med det i åtanke. Men å andra sidan, man måste ju ta tillvara på de här derbyna och känslor som finns där omkring med alla känslor. Vi kan ju inte ha 4 utvisade i ett derby.
Nej, men sen så det var ett väldigt lugnt derby ändå, måste jag säga. Att det smäller ju inte längre liksom. Det är ju inga gula kort, utan det är...
4 gula kort var det.
Ja.
Ranege, Björkström, Sisoy och Ebenezer och Fori.
Det har inte blivit ett rött kort på, jag vet inte hur många derbymatcher som helst. Och det är lite det som är tråkigt. Jag hade ju hellre sett att vi hade torskat med 3-0 och haft 2 röda eller någonting. Men nu har vi liksom några gula och liksom ingen chans på att kunna bjuda på en match.
Nej, jag vet inte vad jag är tyvärr, jag hade tyvärr inte möjlighet att se matchen. Men jag har ju sett höjdpunkter och i regel vad som hände. Men det jag tycker nästan är mest anmärkningsvärt, det är att Chinedu Obasi gör mål i den 76:e minuten. Vad svarar Djurgården med?
De byter in Javo.
Byter in Javo. Javo ska alltså göra 3 mål på 13 minuter.
Han ska vända på den här matchen.
Ja, det.
Men det säger ju om spelarmaterialet mellan AIK och Djurgården. Det är en rätt stor skillnad. Men om vi går in på Basi-målet här också. Förstår jag inte. Alltså det börjar nästan rinna tårar från mitt ansikte när han ostört kan gå förbi 6 djurgårdare och sen pilla in den i mål.
Jo, så är det ju. Men då är ju min fråga till dig. Du hade ju med Omar Colley i ditt All-Star-team. Hur stor är avsaknaden av honom?
Den är ju enorm. Sen så...
Han är ju inte ens så bra, alltså.
Men det är ändå en stor skillnad. Det är... Vi... I alla inspel som är över mark är ju... Det är ju farliga lägen mot Djurgården. Det är ju det. Det är ju 2 mittbackar som... Det är någonting som inte fungerar mellan dem.
Du tycker inte att de är ännu svagare på ytterbacksplatserna?
Jo, alltså hela försvaret kan man ju byta ut. I stort sett nästan.
Alltså, jag tänkte på en sak som...
Men det är framförallt samarbetet.
Som kan vara intressant när man dissekerar Djurgården. Det är att gå händelserna i förväg. För man vet att den här säsongen kommer det bli mittenplacering. Det kommer inte hända nu mer.
Nej.
Det kommer inte bli botten. Det kommer inte bli toppen heller för den delen. Men nästa säsong. Igår ställde man då alltså upp med Mange Eriksson, Walker, Falsetas och vem var det med på mittfältet?
El-Kabir.
Ja, El-Kabir var det också. Så att de 4 är kvar nästa år. Och sen ska Radetinac och Mrabtin.
Frågan är om Radetinac kommer in. Jag tror inte på att han kommer kunna komma tillbaka i samma form igen. Men däremot, jag ser inget problem med Djurgårdens anfall och mittfält. Där finns kvaliteten. Jag hade gärna kunnat se att man kunde behålla Ranege. Han har gjort bra ifrån sig, han har lyft sig nu. Men till en rimlig lön såklart, och det blir väl svårt att förhandla sig till med honom. Utan det är ju försvaret problemet finns. Mittfältet finns ju ändå en bredd om Emrati och Radetinac kommer tillbaka. Berntsen är väl hygglig. De har fått in El-Kabir, Mange Eriksson är en bra värvning. Han har gjort det bra även om han hade långt ifrån sin bästa dag igår. så finns ju kvaliteten där. Däremot backlinjen, jag tror ju att man gjorde en miss i att man gjorde sig av med både Jesper Arvidsson inför säsongen, som ändå var hygglig och presterade bra, men även Stefan Karlsson, som man vet vad man får utav. Björkström är en ung lirare, även Elliot Check. Och i försvaret så finns det ju, tittar man på AIKs försvar, då har vi stabila pjäser. Nu har ju visserligen inte jag spelat så mycket, men vi har Nisse Johansson, Per Karlsson. Solle Wiesenen har gjort bra, men han är lite yngre då, men där finns ju rutiner någonstans som kan vara betydelsefull bakåt.
Och Björkström måste ju få en riktig jävla peak i dagens avsnitt. Alltså hans hemjobb under hela matchen är, det är skrattretande. Alltså, det hör inte ens hemma i Division 2. Det är, jag skrek mycket kan jag säga när man såg hans hemjobb.
Jo, men det var det jag ville komma in på. Man har ju, det är ju många som har stämt in i hyllningskören här med Bosse. Men om du tittar på de värvningarna så är det oerhört offensiva spelare. Om du tittar på hur man, jag gissar på nästa år att det kanske blir, om vi säger att alla är med, så skulle jag i alla fall gissa på Mrabti, Mange Eriksson, Walker, El Kabir eller Radetinac på ett mittfält.
Problemet är ju att
de är falseta så att de får den defensiva tyngden.
Jag är inte så säker på det. Det är just det som är problemet. Och sen så, vi säger att någon två skadar, för båda två är ganska skadebenägna. Vad sätter man då in istället? Alternativen är inte särskilt många. Så att, jag slänger faktiskt iväg lite kritik här till Bosse här. Dels tycker jag att backlinjen, den håller inte ens IFK-kvalitet. Och mittfältet tycker jag väl är intressant, men jag tycker att det är för offensiv balans.
Då har vi avverkat ett av de lite deppigare ämnena här i podden, nämligen Djurgårdens match här, där vi, ja, som sagt, defensiven stämde ju inte aldrig riktigt i derbyt, och det blir väl någonting man bör bygga vidare på under resterande del av säsongen, men kanske framförallt nästa när Dempsey får lite mer tid i klubben. Men om man går över till lite gladare tongångar, så har vi faktiskt ett AIK, Allmänna Idrottsklubben AIK, som vann 3-0, som vi känner till vid det här laget. Och Isak, födelsedagsbarnet, 2 mål.
Isak, iskall mot Isak.
Mm, fint.
Känsligt.
Jo, men det är trevligt att han gör mål igen. Sen så, alltså, det är ju en magnifik fotbollsspelare, och det var länge som man såg en svensk talang var så långt framme i det stadiet. Det skulle vara Johnny Rödlund på sin tid. Men man är ju lite trött på honom ändå. För det är oerhört mycket skriverier. Som sagt, jag säger att han är en bra fotbollsspelare.
Men däremot får man också säga att det var en väldigt fin pass av Ofori, AIKs inmittfältare. Både Ofori och Ishizaki kliver fram nu när det gäller som mest. Visserligen Djurgårdens försvar var ju allt annat än bra vid Ishaks båda mål, men det var ju fortfarande bra inspel, bra passningar, ett inmittfält som levererade när man behöver det någonstans.
Absolut, och man säger, alltså, det är ju bara att kolla på avbytarna AIK besitter. De sitter ju med Obasi som kommer in, hänger en balja, hade bud på att göra ett andra mål när den går i stolpe, exakt. Det var ju som du sa, Ludde.
Shinero Obasi har gjort 3-0. Hur ska man svara på det här? Och då sätter man en jävla. Alltså, det var ju som jag skrev på Twitter igår här, att man, jag gillar ju Javo. Det är en bland mina favoritspelare i hela allsvenskan. Men det kanske inte har så mycket med hans fotbollskunskaper att göra, utan kanske lite med på hans person. Det är ju ändå, jag vill nog likna honom som allsvenskans Niklas Bentner.
Ja, han har ju sina, dock inte samma fylleskandaler i klass med Bentner. Men han har ju varit där. Han har varit på plats.
Han har ju varit det.
Han rör sig i skuggan, så att säga.
Ja.
Just det, men det florerade ju också på tal när vi ändå inne i krogvärlden med fotbollsspelare. Det var ju snack om att Ranegi hade varit ute någon kväll innan matchen där. Att det var någon bild som gick ut i sociala medier, bland annat Twitter. Men jag kom aldrig över den bilden sen, men hörde ni det också?
Det var, ja, men sen så visade det sig att det var ju ingen, han var ju ute, det var ett event, han har ju hållit på med kläder.
Mm.
Och då hade, jag vet inte hur involverad han är i det här klädesmärket, men de hade fått ett pris där på, jag kommer inte ihåg vad galen heter, men han var där för att ta emot ett pris, så han var inte där för att ta en och annan, så att säga.
Han har ju varit med för i det gamet just har han ju varit med för, om man säger så. Det är ju vidare känt att han är ju lite av en partyprisse. Men för att återgå till AIK måste man ju säga ännu mer. De har ju Dres Amigos, deras Dres Amigos i bak där som fortsätter och leverera match ut och match in och ser ju oerhört stabila ut. Oerhört samspelta.
Jag gillar också att du använder Lagerbäcks parallell till Dres Amigos. Vanligtvis så kanske man tänker Dres Amigos, Neymar, Suarez, Messi, små, lätta killar. Men för Lagerbäck så är det Ronaldo, Bale och Benzema. Men som nu, det är de hårda killarna med Dres Amigos.
Ja, men jag vill nog kalla dem allsvenskans Dres Amigos. Det är ju Weisenen, det är ju Nisinho och Pertan.
Ja. Kanske Sveriges bästa försvar just nu.
Men det är ju ett försvarsspel eller försvarare som ändå har haft tid på sig och lär känna varandra och vet vilka brister och framförallt det bra de besitter. De har ju verkligen, de kan ju spela ihop till skillnad mot Djurgårdens försvar.
Sen är det också kul, Norling tog ju den enkla vägen där. Han hade tre bra mittbackar. Joska räknas in där från början, men nu har ju det varit andra problem där och han har ju inte spelat särskilt mycket, men att man lirar helt enkelt efter lagets förutsättningar. Han har en riktigt, riktigt stark mittbackslinje. Varför inte köra med tre mittbackar då och köra en 3-5-2 eller...
Det blir nästan 5-3-2 istället. Ja, det blir det. Det är ju precis det som är grejen med 3-5-2. Det låter ju oerhört offensivt, men det kan ju bli ohyggligt defensivt. Till exempel, man kan ju ta ett mer globalt exempel och det är ju Juventus som spelar 3-5-2. Men det är ju deras som så kallade wingback som det kallas. Är ju ganska defensiva i de stora matcherna medan de är väldigt offensiva i den inhemska ligan. Så att det finns fördelar med att spela 3-5-2 likväl som det finns nackdelar som alla andra spelsystem.
Och här funkar det ju också väldigt bra i och med att man hade Kiposo på samma kant som Mange Eriksson, om jag inte är helt fel.
Mm.
Och Eriksson är ju kanske inte den starkaste i djupled, även om han sliter på och står för den biten istället och även har en fin fot för inspel och liknande. Och Kiposo kan ju vara lite krasslig defensivt kanske, men då var det smart att man hade honom på den kanten i och med att då kunde han istället gå offensivt. Eriksson kanske inte är lika starkt defensivt. Och där hade vi ju dessutom Björkström som inte fanns på plan alls, kändes det som. Han var ju långt borta i huvudet.
Ja, men man kan säga att de luckrar ju upp också Djurgårdens väldigt, väldigt raka 4-4-2.
Mm.
Det är ju ett i stort sett orörligt Djurgården ibland.
Sedan om man ser till just de här derbyinfluenserna som är alltid kul att titta på, då, som vi har pratat om lite innan också, just där att Alexander Isak efter det ena målet springer fram, ställer sig med armarna ut och bara stirrar blint mot Djurgårdsklacken.
Okay,
jag tycker det är häftigt.
Alltså, han är ju ung, så han måste ju varit så i ett imaginärt rum där och tänkt att nu ska jag fira. Men han har inte en aning om att han ska springa. Så han ställer sig som en vidunderlig sandlegendar mot Djurgårdsklacken och firar.
Men det är ju sånt man hatar, men man älskar ju att ha en sån spelare i sitt egna lag och som hetsar borta lagets supportrar eller det andra laget. Men när man såg det då så vart man ju bara upprörd alltså.
Ja, jag kan tänka mig det. Det var därför jag ju själv aldrig, jag kan inte minnas att jag upplevde i ett El Cústico, Halmstad-Falkenberg-derby. Men Gud var mäktig, det hade varit Mikael Boman springer fram och ställer sig framför Falkenberg under den tiden han var där då.
Cústico.
Kanske att det är lite större där möjligtvis. Men också som vi pratat om innan att Eriksson har ju, känns som att han har tappat det lite grann. Alltså, i sociala medier. Går ut och säger, jag vill att guldet ska hem till Malmö efter matchen. Han har byggt upp allt här om att han är en djurgårdare. Han har inte någonting med AIK att göra. Men tydligen har han med MFF att göra. En annan konkurrent där det finns ett samband mellan Djurgården och MFF. Det är ju också en rivalitet däremellan som finns en gammalt.
Men det har ju det där lilla spelet han har. Han vill ju verkligen bevisa att han inte har AIK någonting i sitt blod, och då vill han väl bara pusha ut det ännu mer nu. Men
det är också lite småintressant där, det är ju att Djurgården fortsätter ju att hjälpa AIK
mot guld. Förra året så
vinner man mot IFK Göteborg. Alltså det var ju visserligen Hjalmar Jonssons fel, men man fortsätter ju på den inslagna vägen. Man vill ha det till sin tvilling, om man får uttrycka sig i den terminologin.
Ja, det är häftigt det här sambandet Djurgården och AIK. Och man får väl ändå säga, även om på sportsliga grunder, då är det väl möjligtvis Göteborg och Malmö som är den största matchen i och med att det är de mest framgångsrika lagen i Sverige. Men däremot supportermässigt, passionen, den finns ju här, den finns i Stockholm och den finns mellan tvillingarna.
Ja, det får man faktiskt säga. Det var ju som läste någon obskyr kommentar där i något kommentarsfält. Det är ju oftast ganska mycket nätroll som hänger i de här fälten då. Men då var det någon som skrev, någon AIK-are som skrev att om vi förlorar mot Hammarby, ja det är givetvis tråkigt. Men om vi förlorar mot Djurgården, då mår man ju dåligt en vecka. Och det är ju det, att Hammarby är ju inte lika stor rivalitet mot de andra två Stockholmsklubbarna som det är just mellan AIK och DIF i det här fallet.
Och det är ju samma med bengalerna här som var liknande, att är man på plats, matchen blir uppskjuten, nu blir den uppskjuten 10 minuter, cirkus. Men vad spelar det för roll? Känslan man är där, adrenalinet och står liksom i något av de här klackarna, eller bara vara på plats och få uppleva det här, spelar roll om den blir uppskjuten 10-20 minuter, jag bryr mig inte. Utan då förlängs ju bara känslan av det här häftiga derbyt som är max 2 gånger om året, möjligtvis i kuppen eller liknande. Men nej, det är bara tillfall.
Ska man säga någonting om tifonen också?
Kan man väl göra. 2 riktigt bra tifon måste jag väl säga. Inga konstigheter egentligen. Det var väl Djurgården börjar med att bränna lite bengaler i första halvlek. AIK tar i starten på andra halvlek lite så som det brukar vara. De brukar ju dela upp det där lite schysst så att båda lagen får en liten skamfläck sen när media vill dra fram sågen.
Hur många läderkulor får det av er?
Jag tyckte det var kanontifon. Vi fick bengaler, vi fick fina bildtifon också. Ja, jag ger det väl en 4 av 5. 5 är alltid svårt att uppnå.
Nej, jag skulle nog ge det en 4. Med tanke på att jag tyckte nog att ett sånt lag som var Legia Warszawa som var i Champions League.
Mm.
Det är 5+ för mig.
Ja, herregud. Det var ju något enormt. För då kombinerar man ju både bengalerna med en stor, fräck bild som man rullar upp över läktaren.
Enkelt, fast ack så effektfullt.
Men det var lite det Djurgården hade gjort nu, ju. Att de hade ju tifot och sen så hade de bengalerna bakom för att de skulle få bakgrunden till tifot.
Ja, just det.
Så det var ändå lite, men det blir klart, röda bengaler är väl alltid det coolaste. Det blir det. Lite mer effektfullt när det är mörkt.
Och det lyser ju så pass mycket också. Ganska givet egentligen, men det är faktiskt det mest effektfulla enligt mig.
Så om vi surrar ihop där, vi tar något mer vi kan nämna. Det skulle väl vara Kenneth Höie i pausen?
Ja, det ska ju givetvis tåls att pratas om. Det att man alltså då drar upp dåsjäveln, slänger upp den på bordet och bakar sig en stadig pris, eller pres som man pratar på skaraborska, och bara kastar in under käften och ställer sig i en intervju efter det.
Ja. Nästan som man tror att munnen har någon form av missbildning. Men då är det bara en stor snus helt enkelt.
Han har en liten förbläs för gott snus helt enkelt.
Vad är det han kör? Är det rappelös eller?
Jag tror att han stoppar nog upp lite vad fan han kan få tag på.
Jag tror han kör Mackmyra.
Ja, det är mycket möjligt. Lite whisky smak.
Nej, men det är nog om det. AIK är också med i guldstriden nu får man väl ändå säga, även om det är lite av en outsider. Men de som leder är ju faktiskt Norrköping.
Precis, och det var väl en bra brygga att gå över till Norrköping. Och Basse Andersson som
fortsätter leverera.
Precis, uppe på 11 mål nu. 3 mål ifrån delad skytteliga ledning med Kjartansson som lämnat då förstås. Kan han vinna?
Kan han väl, det är 7 matcher kvar men...
Möjligheten finns ju tyvärr. Och det, ja,
tyvärr.
Men alltså, jag gillar ju Bas Andersson. Det är ju kanske allsvenskans mest genuina anfall. Och det är ju det högsta betyget man kan få i den här podden. Kalle Holmberg och Bas Andersson, visserligen har Eliasson spelat där nu. Men om han vinner skytteligan, då är det någonstans ett underbetyg till allsvenskan. För så bra är han inte.
Nej, det känns lite märkligt och det är svårt att se Basse leverera utomlands. Säg att han skulle säljas nästa säsong till franska ligan eller liknande. Man har ju svårt att se att han skulle gå in och pumpa in bollar där och bli en, liksom en landslagsstjärna. Men kanske måste man börja vänja sig vid tanken.
Ja, det är ju ingen spelare som släpper sargen riktigt. Utan man vet vad man kan få. Alltså, man, det jag stör mig mest på det är väl de här expertkommentatorerna där som tjatar om. De förstår inte hur Djurgården kunde släppa Basse. Och, oj, 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 hade de haft kvar han så kanske Djurgården hade legat högre upp. Bland annat. Men man kan inte jämföra hur det är att spela Djurgården och sen Norrköping. Norrköping har för det första har ju de ett bättre lag. De är i straffområdet mycket mer än vad Djurgården har varit den här säsongen. Så jag vet, jag tycker den där jämförelsen är hur det hade gått för Basse i Djurgården.
På tal om, på tal om skyttekungar så bara i och med att Basse har spelat i DIP så har ni sett videon som Toto Balotto hänvisade till när Mikael och Lunga tränar avslut på vintern?
Nej.
Ja, då, alltså man förstår inte att han har gjort ett mål i Allsvenskan. Alltså det är nog någonting... Alltså det är nog det håller verkligen inte alls hans kvalitet om avsluten han visar upp där. Men det har ju onekligen fallit helt okej.
Men Olunga, han har ändå en liten quick release där. Han får på, vi pratade om det tidigare i podden för några avsnitt eller inför säsongen. Så sa vi det att han har, det är lite som Hockens quick release att han behöver knappt någon rörelse ibland för att kunna få iväg bollen. Sen så har han väldigt många skott utanför.
Och Lunga är ju allsvenskans Filip Forsberg nu i World Cup-tiden. Men ja, så mycket mer om Norrköping finns det väl egentligen inte att säga än att de är övertygade. Och känns ju som Jens Gustafsson helt enkelt lyckas med precis allt just nu. De har ju det här flowet. De har ju det här som de hade förra säsongen som man inte trodde att de skulle uppnå i år.
Precis, och just det också att det känns som att Basse kan ju spela med vem som helst på topp. Han lirade ihop med Nyman innan han såldes, då målade han. Han har lirat ihop med Kalle Holmberg. Det är ju
inte så konstigt att man målar då.
Men även nu med Niklas Eliasson som har gått in i en roll som man inte trodde alls att han kunde bärska. Om man tittade tidigt i år på honom när han var i AIK. Så även då levererar han. Det finns ju någon form av tydlighet där som Holmberg var inne på när vi pratade med honom för något avsnitt sedan. Och den verkar sprida sig så att det blir helt enkelt en trygghet för alla spelare. Och kanske började av hela vägen till guld.
Hur ovanligt skulle ni vilja säga att Sebastian Anderssons namn är?
Fruktansvärt.
Ja, det är
klass med Rolberg.
Ska vi gå över till något lite mer deppigt då? För din del blir det ju Ludvig Billengren. När Häcken fixade 2-2 mot Göteborg.
Mm.
Eller ska vi säga Göteborg fixade 2-2.
Nej, hur vill du ha det? Allbåge fixar 2-2. Helvete.
Ni körde ju faktiskt över Häcken de första 10, vill jag ju ändå.
Nej, vi spelade, jag tyckte vi spelade bra, men Allbåge, det är ju... Nej, skärpning Allbåge. Du ska ta och er i skott, alltså. Det är dålig placering.
Stå på hälarna.
Ja, det blir ingen boxare och sånt där, alltså. Står man på hälarna i boxning, ja, då åker du på en knockout. Så, alltså, i fotboll är det likadant. Du måste arbeta med fötterna. Och det gör inte Allbåge. Och dessutom har man skott Jamieson. Jag förstår det.
Ja.
Nej, det är dystert nu. Det är en dyster säsong. Man sätter in Saba Lawson i runt 70:e minuten någonstans där. Och det säger en del om IFKs spelmaterial just nu. Det är inte bra.
Ja, för det finns ju en bredd i Häcken som tyvärr inte finns. Eller tyvärr och tyvärr. Jag bryr mig inte, men som inte finns i Blåvitt. Man landar en Fornerud, man landar en Lindgren och man landar en Kamara under sommaren. Och bara de tre, det är ju klassspelare. De har ju en helt annan konkurrens som anfallplatserna. Där liksom mellan Overo och Kamara som båda varit stekheta nu under tidig höst. Medan i Blåvitt så tvingas man ju sätta upp en Sören Riks på topp som egentligen gör sig allra bäst från kanten. Så det finns ju ett helt annat material och... Men samtidigt så är ju Blåvitt mer cyniska. De vet hur man lirar den här typen av matcher, ja. Stormatcher. Och det vinner man ju på också i längden även om man har ett sämre material.
Men det känns ju som att om vi går in här på Allbåge igen, att det inte är något... jag har pratat om att Isaksson och backlinjen de kanske inte riktigt har kommit överens. Det känns lite som att det finns samma tendenser här, att Allbåge och backlinjen kanske inte riktigt har...
Allbåge och Scott Jamieson. Nej, men det är ju så, alltså... Jag trodde faktiskt inte tappet av Haitham Alsami skulle bli så stort i och med att det var en vänsterback. Men vänsterbacken jobbar ju alltid hem som en gammal poddfavorit hade sagt, Texas Johansson. Men det är ju så att det är mycket som är dysfunktionellt i IFK Göteborg just nu. Passningsspelet är ju undermåligt helt enkelt. Så att det enda glädjeämnet egentligen, det är ju Emil Omarsson som faktiskt går in och gör mål. Sen så är det väl inte så jättemycket positivt. Salmonsson straff också var väl en riktig rackarökare. Men annars så är det. Det är ganska medioker IFK-säsong och det kommer vi fortsätta nu. Ett par år i alla fall med tanke på den dystra ekonomin som faktiskt är.
Ska Lennarsson kickas i rumpan?
Kickas behöver han inte göra. Jag ser hans kontrakt sträcker sig väl. Är det nu till...
Inte året ut.
Året ut. Så att det är bara att vänta ut. Men samtidigt, Lennartsson, jag har väl också kritik att framföra där. Det är ju att han aldrig rullar runt i truppen. Det är samma spelare vecka. Det är väldigt mycket förbund om man säger så. Det är samma spelare som ska spela varje vecka. Och det kvittar ju hur dåliga de är. Än är. För mig är inte han en klubblagstränare faktiskt. Utan det är mer på... I landslag, ungdomslandslag och den verksamheten. Sen lyckades han givetvis jättefint med Elfsborg. Men det måste in en ny röst i omklädningsrummet. Nej, men jag vet inte vad man skulle få istället om alternativen är bättre. Så jag tror egentligen inte det spelar så stor roll. Men jag tror ändå att han kommer få lämna.
Nackdelen är väl svår där. Liksom att man har ju inte ett material som är jättebra. Skulle någon annan tränare... För att då lär man väl plocka in någon nu med tanke på hur Göteborgs ekonomi ser ut så lär man ju inte kunna plocka in någon utomlands som Bob Bradley var det ju snack om innan Lennart som var på gång in. Något sånt namn kommer ju inte kunna plocka in så troligtvis lär det väl bli en allsvensk tränare som har rullat runt lite i olika klubbar då. Hur bra är det då? Då kanske det är bra att ha cyniska Lennart som i rodret också. Även om han inte släpper fram unga spelare, det är ju nackdelen. Man borde ju ställa något krav där kanske från styrelsen eller liknande att satsa mer ungt för att, och ge det kanske två säsonger, det kan man ju kanske inte heller i och med att det är blåvitt vi snackar om här. Ska det vara guldstrid varje säsong som är AIK Malmö till exempel?
Men det är väl, ja, det är så. En sån som Patrik Karlsson Lagemyr ska ju egentligen ha i många klubbar i Allsvenskan hade han ju fått betydligt mer speltid än man har fått i IFK, och han har ju varit bra i år faktiskt, så att han borde ju fått chansen fler gånger. Men det är ju just det att man väntar ju något så ohyggligt mycket. Vänsterbacksplatsen är också en sån grej. Man har Billy Nordström, kanske inte den vassaste just nu, men kanske kan växa till sig med året. Men plocka med in Scott Jameson. Och det är klart att det är inte bra på något sätt i och med att då slussas de aldrig in. Det är lite som Joel Allansson-gate, att han var ju bra i IFK den lilla speltiden han fick. Nu hoppar han ju ändå in i Randers och gör det helt okej, som jag har förstått det. Men det är lite synd att man inte ger de här unga spelarna chanser, för att det finns ändå en fin ungdomsverksamhet i IFK Göteborg.
Snabb fråga, Hamrén eller Lennartsson?
Då säger jag nog Tommy Söderberg.
Ska vi titta lite neråt mot botten av tabellen då?
Ja, där händer det ju också grejer.
Helsingborg fick ju med sig en trepoängare i, vad var det, 87 minuten eller något sånt där. En riktig frisparkskanon från halva plan.
Kanon var det kanske.
Vad säger vi om målvakten där? Hur mycket pengar fick han för att släppa in den?
Nu har vi ju hyllat Naurin för de fotbollsmässiga egenskaperna. Men här verkar han gjort en hygglig ekonomisk deal också.
En smart jävel också. Ja,
han är mer än en fotbollsspelare.
De två poängen, eller de poängen som de tappar där, eller den pinnen helt enkelt. Det var lite av en sexpoängsmatch i det mötet får man ju ändå säga. Men de två poängen, eller tre, kan bli oerhört viktiga i slutändan alltså. För Helsingborg har ju ändå ett ganska hyggligt spelarmaterial, så det skulle inte förvåna mig om de står över Sundsvall när vi ska summera den här säsongen.
Man får ju tillägga det att Gävle och Falkenberg känns ju helt borta, de kommer åka ner. Men sen handlar det ju om, Gisödra har ju ett poäng ner till dem nu, men annars är det ju framförallt Helsingborg och Sundsvall som troligtvis kommer slåss om den här platsen. Och mitt tips är ju att Sundsvall får kvala helt enkelt, och där Där kör de, där får det väldigt, väldigt tufft mot tre stycken formstarka och positiva lag. Superettan som har haft tre bra säsonger.
När vi ändå är nere där och gropar i Superettan. Halmstad, det går bra nu.
Ja, precis. Vi fick med oss en väldigt, väldigt skön seger nu i måndags mot ÖIS hemma. Spelet satt inte riktigt. Det var ganska enformigt offensivt. HBK gillar ju anfalla centralt, även om man borde anfalla mer längs kanterna. För det är ju genom kanterna vi gjort poäng mycket. Spelat in liksom både längs marken men även i nickhöjd så har vi kunnat brunka in bollen i mål. Men det kunde man ju inte nu för att ÖIS är ju två väldigt nickstarka mittbackar. Och då fick vi problem centralt, alldeles för plottrigt. Sedan hade vi ju tur att vi hade Björn Anklev i motståndarlaget. Den gamla HBK-aren som enligt fansen längtade hem till Halmstad. När han nickade in bollen i eget mål, nästan till helt ostörd. Och därigenom fick vi en seger. Men HBK går ganska starkt och jag tror väl att de kommer knipa en av två platser direkt upp tillsammans med Sirius. Även om det ska tilläggas att AFC vann nu senast i veckan mot Sirius. Vilket tajtar till det ordentligt inför HBKs match mot Degerfors ikväll, torsdag.
Det känns väl ungefär, det känns ju lite som att det kommer stå mellan de tre lagen hur de ska dela upp det. Guy känns ju mer eller mindre avhängda och även Dalkurd. Alltså det är många poäng som skiljer, lite många, men det är ändå ett par viktiga poäng som skiljer där. Även om Guy tog en fin skalp senast emot, vilka det nu var. Det blir 5-1 den i alla fall. Men det ser ju ut att bli AFC, HBK och Sirius som ska dela upp det där mellan sig.
Det som är oroande i HBK-lägret är väl att man enbart tagit en poäng mot Dalkurd, AFC och Sirius totalt. Man har spelat oavgjort mot Dalkurd, förlorat mot Dalkurd, förlorat stort mot både Sirius och AFC. Så det är väl det som är lite oroande i och med att HBK både har AFC och Sirius kvar att spela mot. Och man har ju rasat lite i HBK också att på 7 dagar så ska HBK möta Degerfors, ÖIS och nu på söndag Assyriska. Medan Dalkurd och AFC, eller om det är AFC och Sirius till och med, de har 11 och 12 speldagar på 3 matcher. Det är lite märkligt av Svenska fotbollsförbundet att man lägger upp det på det sättet.
Men det är ju de här jävla spelprogrammen, förlåt uttrycket, men de är inte bra skapta alltså. Jag tycker inte att de är det. Tycker det finns många, många aspekter att anmärka på i det här. Visserligen är det kul att se allsvensk fotboll i princip varenda dag. Men samtidigt, det blir inga samlade omgångar.
Nej, det ska ju vara de där riktiga Premier League-omgångarna eller framförallt Championship. När de kör alla omgångar på en dag.
Ja.
Det är genuint.
Ja, det är vackert. Men sedan får jag väl stå över det att jag tycker fortfarande om måndagsmatcherna. Jag tycker att det kan vara, säga att en omgång sträcker sig från fredag har jag lite svårt för det, men lördag till måndag. Absolut. Men kommer man in på onsdag, torsdag, då ställer det ju till sig för genuin läderkul också när man ska spela in podcast och man missar ett par matcher. Men å andra sidan så det är ju svårt det där med tv-pengar och liknande och hur man ska lägga upp det. Klubban i Allsvenskan är ju beroende av pengar, även Superettan. Framförallt i Sverige. Så att det är ju svårigheter där. Torsdags tillbakablicken.
Ja, det är med mig, Ludvig Billengren. Snabbare, snabbare, snabbare. Bättre, bättre, bättre. Vinna, vinna, vinna. Det var egentligen det uttrycken som fick Stockholms bästa lag att grundas. Isidor Berens promenerade hem med sin bror på Hantverkargatan, förmodligen efter att det stängt Rish. Bakom det kom två ynglingar som hade ett bra tempo. Isidor och hans bror hade tävlingsinstinkt. Inte skulle väl två slinglar gå snabbare än dem. Det höjde tempot. Det gjorde även ungdomarna. Det hela slutade med att Isidor och hans bror sprang ifrån sina medtävlande. De tänkte att det var ganska kul att vinna, så varför inte starta en idrottsförening? Allmänna idrottsklubben AIK.
Jag ryser faktiskt lite när jag hör den storyn. Jag tycker det är mäktigt med tanke på att man pratar mycket, framförallt vi i Genuin Läderkula, om att det finns en AIK-hybris. Det är vi mot dem, vi allmänna idrottsklubben AIK. Och just därför att det började på samma sätt med att man vann mot dem. Varför kan vi inte vinna över fler? Vi kan väl lika väl starta en idrottsförening. och just allmänna, alla idrotter. AIK finns ju i många olika idrotter. Och någonstans det att det lever kvar ända från början, det tycker jag är ganska häftigt.
Sen får man ju inte glömma hans namn, Isidor. Det är ju, det funkar.
Ja, det är ju, ja. Det är mycket som är genuint med, alltså det är ju en ganska genuin förening ändå, AIK.
Kan det vara en påhittad berättelse där?
Ja, alltså möjligheten finns ju. Källkritiken just nu är inte den allra bästa, men vi vill ju ha den här berättelsen. Så. Mm.
Ja, man vill ju ha den för att den är ju helt otrolig. Det är nästan som man låter som ett AIK-fan här, men just att när det finns de här röda trådarna och någonting som lever kvar och frodas än idag, och nya ungdomar, nya generationer kommer in i samma tänk, samma känsla kring en idrottsförening, då blir det ju något speciellt än om saker och ting förändras och liknande. Men till och med i AIKs inmarschlåt så sjunger man liksom att bönderna, om det är skrik eller ropar och fasar, mm. Allting lever ju, allting någonstans har sin grund i någonting, och att det är då från början, det är fantastiskt.
Mm. Tack.
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 Och då snackar vi Pella. Veckans allsvenska profil. Och den här veckan så ringde Jenny Läderkula upp Per Pelle Frick i Älvsborg.
Frickan.
Flickapågen. Ja. Kanske främst då för att han är ju den spelare som, det är ju inte jättemånga spelare i Allsvenskan som leder en liga. Och det är varken fotbollsmässigt, det är inte målmässigt, men han är trots allt den spelare i Allsvenskan som har blivit inbytt flest gånger. 14 gånger.
Gratulerar! Vi gratulerar Per Frick för att han leder just den här ligan just nu. Man ser ju honom lite som en allsvensk Ole Gunnar Solskär. Han går in och stänger matcher som en sann målspruta.
Mm. Ja, exakt.
Han har gjort 2 mål i år så.
Det är en liten supersub där, kan man säga det?
Ja. Pelle Frick vill ju inte hålla med om det, som ni kommer höra snart, men han är väl egentligen lite mer med startspel i och med att han är ganska bökig, brunkig och sådär. Och förra säsongen gjorde han ju ändå 5 mål, 5 assist, så att det är ju en poängspelare han får förtroende, får chansen. Men de har väl haft det lite tuffare i år med tanke på att Brodell målat en hel del i vanlig ordning. Och sen fick man ju även in Issam Djebali då förstås. Och det har väl gett sitt också.
Du har placerat honom på bänken. Men vi kanske ska lyssna till Pellans ljuva stämma.
Det gör vi.
Min känsla är lite att ni har blandat och gett lite år. I ena matchen har det varit en topprestation och i andra matchen har det gått lite sämre. Vad tror du det beror på?
Nej, det har verkligen varit så det sista. Jag tycker många matcher så har vi startat väldigt bra. Men då gäller det att ta ledningen också och kunna hålla det hela matchen. Vi har varit bra första 20 minuterna och sen man tappar spelet helt, både med Tjeckien hemma och Jönköping borta och sådär. Så det är väl det som var problemet, att inte kunna kvalitet i 90 minuter.
Om man ser till enbart Per Frick i år, hur tycker du att det gått för egen del?
Nej, det har varit något jätteroligt år. Det har inte varit... Jag har inte fått så mycket spel till heller. Jag har hoppat in, men det har varit mer roll i år. Och när jag kom in förra året så har det inte varit allt lika positivt. Det har varit mycket skador och mindre speltid liksom. Andra spelare på stansen. Men det är så det.
Lite tuffare konkurrens i år också kanske, också eller?
Vi är väl egentligen samma... I alla fall i början av året här så var det samma förvarsuppfattning som förra året. Det blev att jag missade de första matcherna och så fick Lasse spela istället. Och Pudel levererat. Sen nu sitter det som vi värvat i Bali. Så det är klart att han är med och bidrar till en högre konkurrens. Det är klart, så. Men ja, det var det.
Du sa själv att du har hoppat in mycket i år och jag har sett på statistiken här att du leder ju den ligan i statistiken med 14 inhopp. Visste du om det?
Ja, är det i hela i Allsvenskan eller i Älvsborg då?
Ja, i hela Allsvenskan till och med.
Okej, okej. Ja, nej, det har blivit så. Jag har startat 3 matcher och hoppat in i rätt många där, som sagt. Men ja, det är i alla fall kul att vara med och spela. Den tiden man får, man får glömt det man får.
Ja. Hur är det att hoppa in i en match? Är det svårare att komma in just i andra halvlek, eller tycker du att det passar dig bättre?
Nej, jag vill väl inte. Jag tycker inte jag är någon. Det är klart det beror på vad leder man eller ligger under eller så. Hur är ställningarna? Det är jättestor skillnad på inhopp till inhopp. Men jag ser mig väl inte som någon spelare som kanske hoppar in och förändrar spelet egentligen offensivt ifall vi ligger under. Men jag förstår ju om de spelar med defensivt ifall vi leder inhopp också. Eller jaga mål, kanske vara i boxen då, som en extra forward eller sådär. Men jag tycker inte jag är någon superstab eller vad man får säga. Lite som andra spelstilar tycker jag är mer av sådana. Kanske kantspelare som är kicka och drar på och utmanar kanske mer av en sån spelare.
Ja, precis. Då är det ingen ledning du vill bevaka den statistiken?
Nej, det vill man ju inte göra. Men om jag inte får starta så kan jag lika gärna fortsätta hoppa in. Det gör jag gärna. Hellre sitta kvar på bänken hela matchen.
Ja, exakt. En sista fråga också som vi har till alla spelare vi intervjuar, både allsvenskan och även utomlands. Vilken är din favoritöl?
Öl?
Ja.
Staropramen dricker jag väl helst, tror jag.
Tack Per Frick för att du ställde upp en intervju, om du lyssnar på det här. Vi är som vanligt tacksamma över alla spelare som ställer upp på intervjuer, så att man kan tillföra det här lilla extra till podden om egentligen ämnen som både vi går och funderar över, men som supportrar i allmänhet kanske går och funderar över. Kanske inte de vanligaste frågorna, men de genuina frågorna. Så vi fortsätter väl med det här konceptet.
Ja, en trevlig påg som gillar städprogrammet.
Liberala punkten.
Jag tänkte snacka lite Bajen nu faktiskt, för jag tycker inte vi har pratat så mycket Hammarby i det här avsnittet. Och då vill jag ju gå in på att de har ju kommit i ännu en till bajsskandal. Det var ju så att 2009 så bestämde sig en pruttnödig bajare för att skita på spelarbuss. Inte spelarbuss, han sket på deras buss, på deras säten. Så Bajen fans bestämde sig sen för att avbeställa alla bussar som de eventuellt sen skulle ha till de nästa bortaresorna. Så att det vart inget mer med det. Nu, 2016, så är de igång igen. Men denna gång så gör de det roliga att de skickar ut allt bajs och kiss och vad annat, spyor kanske finns i busstoaletter, vad vet jag. Skickar de ut det i Jönköping. Så det bara rinner ner för en liten backe.
Lite småtrevligt ändå.
Ja, no, de vill väl sprida bajenlukten. Nej, ska inte vara såna. Men på ett sätt kan jag tycka att det är... Ja, man är väl fortfarande lite barnsör, så man tycker att det är lite småroligt. Men å andra sidan så är det ju fruktansvärt grisigt. Jag hade ju tyckt det var att... Ja, jag hade väl blivit förbannad om man hade gjort det på Stora Torg i Halmstad till exempel. Släppt ut massa kiss och bajs på en av våra finaste platser i staden. Nu var det väl till och med en backe, så det rann ju neråt och de kallade väl in räddningstjänst för att funda den här skiten då, helt enkelt.
Det vart lite kalabalik, det vart det.
Mm.
Tror du det var mycket skit, eller vad?
Jag tänker en hel spelarbuss. Men frågan är, ja, de drack ju öl, så det var väl framförallt kiss.
Var det fast eller löst?
Det har inga källor på där.
Till nästa avsnitt ska vi ringa upp räddningstjänsten i Jönköping. Nej, men det finns väl roligare prank att göra i så fall än att släppa ut kiss och bajs. Det känns ju lite
Glenn Hysén som klippte sönder kalsongerna och kom till Florens i
allt.
Är det här
vad heter det, när man köpte Göfab kalsonger i Göteborg och så kommer man till träningen och klipper någon sönder dem. Då var det ingen stor kostnad. Men man, och så kommer han ner till Florens, till Fiorentina, och så klipper han sönder då alla de här Merkel-kalsongerna som Armani och sånt. Och hans kommentar: "Åh, fan, jag visste ju ingenting."
Göteborgs skämt funkar inte. Nej, men det är bättring Bajen på den punkten, kan jag väl tycka någonstans.
Bajsa mindre.
Bajsa mindre.
Bajsa mindre.
Andra liberala punkten är väl, vi puffar lite för den förra veckan, mäklare.
Nu är punkten här, äntligen.
Nu dammar vi av den. Det är ju så att, jag vet inte om ni två får det ibland. Men
jag bor ju i hyresrätt.
Okej. Men det är då, jag kommer prata lite om mäklarutskick. Man får kanske, nej, jag får det fan 5 gånger varje vecka tror jag. En lapp där det står att nu har jag sålt en lägenhet nära dig. Eller nu har, kommer du få en ny granne för jag har sålt en lägenhet. Jag har fått rekord, bla 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 bla. Det mest, alltså man blir ju irriterad, för inte fan bryr jag mig om att de har gjort sitt jobb. Det är som att vi ska skicka ut något brev efter att vi har suttit här och spelat in en podd till...
Det kanske vi ska börja med.
Ja.
Om ni tycker att det var en bra idé, det tyckte jag var en fruktansvärt bra idé, så får ni gärna höra av er. Men just den med mäklarutskicken, det ligger ju lite i tiden också med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut. Det är ju en fruktansvärd högkonjunktur. Nu är ju branschen mogen, snart på gränsen till övermogen tyvärr. Man lever i någon typ av bubbla och mäklarna vill givetvis sälja mer.
Däremot hade jag tyckt att om man applicerade det här mäklarutskicket på andra jobb, det hade varit lite skojigt. Säg att du hämtar posten och då är det en liten lapp: "Tjena, idag var det jag, Pelle Nilsson." Lite kul ändå om man kunde, så att han ger någonting genuint, kanske en liten ros eller någonting.
Ja, eller när man går till ICA och sen så får man hur mycket de har, hur just mycket den har sålt för den dagen och hur många förpackningar den har tagit upp. Och, ja, det här är en briljant idé.
Kanske, kan det vara något nytt. Men också lugna stressen i kassan. Det var som jag berättade här om han killen som trodde att dolda kameran var igång inne i ICA-butiken för att det var 10 minuters kassa en onsdag klockan 5. Inte jättemärkligt, men dolda kameran kunde varit igång. Tänkte om det varit något utskick istället då. Kanske hade det löst det.
Kanske.
Jo.
Innan vi rundar av här kanske vi också ska återigen puffa för att Genuin Läderkula finns ju trots allt överallt och i synnerhet även på YouTube. Vi har ju 2 stycken uppladdningar där, en med Jos Hojfeldt som många av er säkert redan har lyssnat på, men även med Claes Elgren som finns ute om Bajens fysträning, och en liten blänkare med Stefan Batan, en annan poddfavorit.
Ja, och det handlar ju om fysen där, men det som är intressant är ju titta på Batans skägg, hur väl ansatt det är.
Alltså. Ja, det är brutalt, ja, det är riktigt fint.
Ja.
Jag vill också ha sånt skägg.
Batan, hur gör man? Du har ju sagt det en gång, men här ska du vara, vid min sida.
Ja, exakt. Han kan bli vår Bajen-korrespondent kanske.
Ja, utlandskorrespondenten och ja. Lite för sent att tro tyvärr.
Ja, det är svårt att se vad han kan hamna. Kanske med Söder i Esbjerg. I vilket fall, vi tackar väl för denna vecka.
Tack. Ja, tack.
Tack.